så har det blivit dags för februari månads boktips. Dodo Parikas har varit på Malmö stadsbibliotek och träffat bibliotekarierna Annie Söderlin och Maria Sandelin i den stora glassalen Ljusets kalender. Och det visade sig att de två av en händelse råkat välja ett gemensamt tema, förknippat med ett av våra grannländer.
Då sitter jag så att jag tittar ut över den nästan tillfrusna dammen utanför och delar av parken. En fantastisk utsikt. Och folk håller på och ställer i ordning för dagen runt omkring.
Ja.
Det vi hör. Okej. Vad är det ni har? Vem vill börja?
Av en slump eller vad man ska säga så har det blivit lite finlandssvenskt tema här. Jag har två böcker. Den ena är en finlandssvensk författare, den andra om en finlandssvensk författare. Och Annie har också en där sen. Så.
Ja, det har ni inte kommit överens om, utan det råkade bli så.
Ja, det råkade faktiskt bli så.
Ja. Den första boken, det är en biografi över Tove Jansson. I augusti förra året så var det 100 år sedan hon föddes. Och inför jubileumsåret som då uppmärksammades på många sätt, både i Sverige och Finland, mest Finland, så skrev en konsthistoriker som heter Tuula Karjalainen en biografi då som heter Tove Jansson, arbeta och älska. Biografin är gedigen, grundlig och rikt illustrerad med närläsningar av Tove Janssons böcker och ingående tolkningar av hennes bilder. Tove Jansson trädde fram som en oerhört begåvad och produktiv, mångsidig människa som levde ett rikt och intressant liv, ofta på tvärs med tiden, med stor integritet. Framförallt ville hon vara bildkonstnär och mest av allt målare. Hennes konstnärliga produktion är också stor, men det riktiga genomslaget kom aldrig. Istället är det som Muminböckerna skapar och hon har gått i eftervärlden. Mumintrollen som till sist, efter 7 års serietecknande med deadlines, stod henne upp i halsen. Sedan hon på 70-talet slutat skriva om Muminfamiljen gick hon över till att skriva skönlitteratur bara för vuxna. Till exempel den finstämda romanen Sommarboken och novellsamlingarna Lyssnerskan, Dockskåpet och Brev från Klara. Tove Jansson växte upp i en konstnärsfamilj. Pappan var skulptören Viktor Jansson och mamman illustratören Signe Hammarsten Jansson född i Sverige. Alla familjens 3 barn var konstnärligt begåvade och att Tove skulle utbilda sig till konstnär var en självklarhet. I boken citeras Vivica Bandler som Tove hade ett förhållande med i ungdomen som säger att Tove uppfostrades att tycka synd om alla som inte var konstnärer. Tove Jansson hade under sitt liv kärleksförhållanden med såväl män som kvinnor, men det längsta förhållandet hade hon med en kvinna, Tuulikki Pietilä, från 50-talet till Toves död 2001. Och det är värt att notera att homosexualitet var ett brott i Finland ända till år 1971. Tove Jansson stod aldrig på barrikaderna, hennes personlighet var inte sådan, men hon levde sitt liv utan att göra avkall på det som för henne själv var rätt och riktigt. Finlands krig under 1900-talet hade förstås stor inverkan på Tove Janssons liv och konstnärskap. Under hennes tidiga barndom deltog pappan Viktor Jansson på den vita sidan i inbördeskriget och han kom tillbaka därifrån som en hård och förbittrad man. Under vinterkriget, fortsättningskriget och Lapplandskriget var Tove en ung, yrkesverksam konstnär. Det var också under denna mörka tid som hon började skriva berättelsen om Muminfamiljen som ett sätt att fly verkligheten. En viktig insats under andra världskriget gjorde Tove Jansson också som satirtecknare i tidskriften Garm, där hon inte drog sig för att göra narr av såväl Hitler som Stalin. I Karjalainens bok ges åtskilliga bevis på intressanta kopplingar mellan Muminböckerna och Tove Janssons liv och de människor som befolkade det. Flera av gestalterna har en mer eller mindre tydlig förebild i verkligheten. Det främsta exemplet är kanske Tuulikki som till och med ser ut och klär sig som Tuulikki Pietilä, alltså Toves livskamrat. Också Snusmumriken, inspirerad av en viktig människa i Toves liv, författaren, journalisten och politikern Atos Virtanen. Och i Muminmamman finns mycket av Toves egen mamma. Tove Jansson tyckte inte om kändisskapet som följde på framgångarna. Man kan förstå det. Man kan också förstå hennes slutgiltiga trötthet på just Mumintrollen som redan under Toves livstid figurerade på muggar, handdukar och brevpapper. Tove Jansson och hennes mumintroll finns i det offentliga rummet som gemensamma referenspunkter, en del av allmängodset. Alla vet väl hur en muminmamma är. Huslig, full av omsorger och har alltid sin väska full av saker som kan behövas. Eller Lilla My, en annan kvinnotyp som vi då och då hänvisar till. Två begrepp var centrala i Toves livssyn, frihet och glans. Glansen var tvungen att finnas i allt viktigt, annars kunde det vara. Och det allra viktigaste var det som stod i Toves latinska ex libris, arbeta och älska.
Är det möjligen så att hon är en favorit för dig personligen också?
När jag var barn så blev jag inte riktigt bekant med Mubin-böckerna. Men annars, ja, som vuxen har jag lärt mig tycka om hennes romaner och noveller för vuxna. Och sen har jag läst Mubin-trollen för mina egna barn också.
Är det någon av vuxenromanerna som är en favorit?
Sommarboken kan jag gärna rekommendera.
Och biografin Tove Jansson, Arbeta och älska av Tuula Karjalainen är inläst på rikssvenska av Anna Döbling och tar då 12 timmar och 42 minuter. Vill man istället ha talboken på finlandssvenska så heter inläsaren Nanette-Marie Forsström och den versionen är 10 timmar och 32 minuter lång. Boken finns även i punkt på svenska och som talbok på finska. Tove Janssons Sommarboken som Maria Sandelin också nämnde, den finns inläst på finlandssvenska av Stina Pipping och tar 4 timmar och 21 minuter. Sommarboken finns även i punkt. Och så tar Maria Sandelins kollega Annie Söderlind vid med nästa boktips.
Ja, men då fortsätter jag med en av våra finlandssvenska böcker då. Och jag har tänkt på att det är ganska många författare som på senare år har skildrat 1900-talet i romanserier. Till exempel Jan Guillous böcker om det stora århundradet och även Kristina Sandbergs böcker om hemmafrun Maj. Och jag tycker då att man nu kan räkna till dessa även Lars Sund och hans bok Tre systrar och en berättare. För det är en bok som är tänkt att vara den första i en trilogi om Finlands historia sett ur det svenskspråkiga Österbottens perspektiv. Om man tar båten ut från Umeå och åker tvärs över Bottniska viken, ja då kommer man till Österbotten. Och det är här som Lars Sund är född och även om han idag bor i Uppsala i Sverige så är han fast rotad i livet och språket i Österbotten. Tre systrar. Ja, det låter ju som en pjäs av Anton Tjechov och det är precis vad det är också. Men nu är året 1948 och amatörteaterföreningen i den lilla stan ska sätta upp just den pjäsen med tre kvinnor i titelrollerna. Det är Maggie. Hon är en dotter av stadens burgna överklass. Och det är Ulla Maj, en ung ambitiös lärarinna. Och så är det Iris. Hon är springflicka och även dotter till stadens latrinkusk. Tre kvinnor ur tre olika samhällsklasser. Bokens berättare får nys om det här med pjäsen och han vill berätta kvinnornas historia. Men så blir det så att premiärföreställningen blir inställd i allra sista stund. Det inträffar något dramatiskt som får sin upplösning först när berättaren har fört de unga kvinnornas historia till slutet. Lars Sund och hans berättarfigur, de är på ett hejdundrande berättarhumör. Berättaren själv, han är en krigsveteran. Han har mist både ett ben och ett öga på fronten. Och nu arbetar han med att växla vid en järnvägskorsning. Och han får underrättelser genom en tamkråka som han samspråkar med. Det kan vara tur för en rikssvensk läsare av den här boken. För ibland så måste de diskutera vad de lite knepiga dialektala orden betyder. Kvinnornas historia den böljar fram och tillbaka under de första decennierna efter andra världskriget. Och en del av persongalleriet är faktiskt lånade ur verkligheten. Bland annat så finns här en minister, Urho Kekkonen, som reser inkognito i trakten och han råkar då få sin hatt söndersprängd. Men utan tvekan så är det skildringen av de tre kvinnornas liv som är den stora behållningen. Maggie, hon går från ett förmöget barndomshem till ett välbärgat hemmafruliv. Men förhållandet till mannen, ja det är inte det bästa. Dessutom så har hennes svärmor ett porträtt av Adolf Hitler på väggen. Och det här är inte långt efter krigsslutet. Ulla Majs liv blir förvisso lyckligt, men hennes man vaknar varje natt av sina krigsminnen. Och Iris, latrinkuskens dotter, hon gör en klassresa av stora mått. då hon gör karriär inom teatern. Men det är ingen enkel resa det heller. För det gäller att veta vad som är rätt och fel i konstnärskretsarna i Helsingfors. Och i hennes bagage ryms dessutom hennes pappas barndomsminnen från inbördeskriget. Tre systrar och en berättare. Det är en rik och fantastisk bok med ett underbart språk. En roman om flera livsöden. Det är också en roman om ett land, det är om en bygd, om ett språk. Om det svenska, även om det händer på andra sidan Östersjön.
Hörde jag rätt att du uttalade det Helsingfors?
Ja, det sa jag nog. Jag är från Helsingfors. Det är min dialekt.
Lars Sunds Tre systrar och en berättare är inläst av Christer Modin. Och den tar 17 timmar och 46 minuter. Och så går den finlandssvenska bokbollen tillbaka till Maria Sandelin.
Miljön är då Helsingfors. Författaren heter Filip Teir. Han har varit kulturchef på finlandssvenska Huvudstadsbladet. Vinterkriget är en bok som får läsaren att dra på munnen åtskilliga gånger åt de människor som befolkar berättelsen. För vi har träffat dem alla. Någon eller några, kanske till och med, är vi själva. De är alla just typer, samtidigt som de är människor av kött och blod. Det är en samtidsroman, en övre medelklassroman, en relationsroman och en satir med mycket värme dock. Undertiteln, en äktenskapsroman, är något missvisande. Romanen är visserligen också en skildring av ett äktenskap som går mot sitt slut, men inte bara, för berättelsen växlar mellan Max, Katrinas och de bägge vuxna döttrarnas respektive tillvaro. Möjligen är Max ändå någon slags huvudperson. Han står ofta i centrum och intrigen rör sig ofta framåt genom honom. Han är en 60-årig sociologiprofessor som börjat känna att hans liv gått i stå. En gång i tiden publicerade han en undersökning av finländarnas sexliv och blev känd som sexprofessorn. Ofta anlitad och uppmärksammad i media, men det var länge sedan. När så en före detta student, den unga och vackra journalisten Laura, kontaktar honom för att skriva ett porträtt inför hans 60-årsdag, blir han smickrad, inte minst av hennes personliga intresse för honom. Det ena följer på det andra och snart har de, utan att egentligen vara särskilt engagerade i varandra, förfört varandra. Katrina har också gjort karriär som mellanchef inom sjukvårdsadministrationen. I boken företar hon en noggrant beskriven resa till Filippinerna för att värva sjukvårdspersonal till Finland. Hon är en aktiv kvinna som ständigt planerar, ibland över andras huvud. Katrina är med andra ord ganska bufflig. Dottern Helene är den präktiga typen, lärare, gift med en rekorderlig man och har två barn. Hon gör allt som förväntas av henne, medan den yngre dottern Eva är 30-årsåldern men fortfarande inte vet vad hon vill bli när hon blir stor. Just nu går hon en konstkurs i London där hon träffar diverse vilsna existenser, inte minst män. Ibland känns det som att berättelsen spretar och tappar fokus, men för det mesta vill man läsa vidare om dessa trots allt väldigt vanliga och väldigt mänskliga romanpersoner. Teirs träffsäkerhet är stor och blicken för de där avgörande skillnaderna mellan det som finns ovanpå och under ytan, rollerna vi spelar och vilka vi egentligen är utan masker.
Filip Teirs Vinterkriget är inläst av Peter Mattsson och talboken är 9 timmar och 14 minuter lång.
Och om det var någon som lade märke till att även Maria Sandelin hade bra pli på finländskt uttal, så beror det på att hon bott i Finland och också talar finska. Vi ska även tillägga att också Tove Janssons novellsamlingar Dockskåpet, Lyssnerskan och Brev från Klara, som man också nämnde, finns även de inlästa som talböcker. Alla boktips finns också på vår hemsida under rubriken Boktipset.